Jeg møtte Ragnhild første gang på Lillehammer. Og så møttes vi igjen i Cardiff. Det en del sånne gjenganger av konferanser. Cardiff en av dem. De hadde DS8. Altså den gangen. Som bygger på den delen av bevegelsen som lagde Capture Waves. For dere som kjent med det, kan man først slå opp det. Men jeg ble først egentlig ordentlig oppmerksom på Ragnhilds faglige arbeid med digital historiefortelling, da jeg ble invitert til forskning.no sin formidlingskonferanse for å snakke om digital historiefortelling og forskningsformidling i 2012. Og siden jeg gjerne snakker om digital historiefortelling overalt, så sa jeg selvfølgelig ja med en gang. Og så kom jeg til å tenke på at egentlig så hadde jeg ikke så mye å fortelle. Så har vi heldigvis en klubb på Facebook som heter DS Working Group, som har blitt etablert etter Lillehammer, og som de som har lyst til å være med, bare gir beskjed, for det en sånn by invitation only. Så la jeg ut et spørsmål. Det noen som kan noe om digital historiefortelling og forskningsformidling? Og så fikk jeg faktisk så mange svar at jeg klarte å lage et helt foredrag av dem. Kom fra Ragnhild. Og det kommer du helt sikkert til å fortelle veldig mye mer om, hva det innebar. Hva du har gjort. Det jeg lærte om den gangen var et oppdrag du har gjort for en svensk forskningsstiftelse om framtidens forskere, som jeg har brukt mye i mine forelesninger etter det. Ragnhild jobber med forskningskommunikasjon, formidler fortellinger i digitalt format, og hun holder på å skrive en bok om digital historie. Kommer igjen til.
Så har ni tips på ni. Hør av dere. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Jag tycker att det är väldigt spännande. På ett sånt här universitet eller högskola, universitet överallt, så pågår det så väldigt mycket spännande forskning. Men hur ofta får man ta del av den? Och på ett sätt som gör att jag verkligen blir berörd. Så liksom föreställde jag att du som forskare verkligen nådde ut och kunde förändra saker i samhället till det bättre. Och jag ska alltså prata idag om hur man kan använda digital storytelling för att nå ut med sin forskning. Och eftersom jag då älskar att prata om forskares drivkraft, så måste jag ju fråga mig själv, vad är min drivkraft då? Vad är det som gör att jag håller på med detta? Och jag funderar, jag tror att det handlar om att jag tycker att det är väldigt roligt att träffa, kul säger man på norska, eller hur? Roligt är något annat på norska. Men ja, jag tycker att det är väldigt spännande att träffa forskare och få höra om deras forskning. Och speciellt när man frågar dem om, vad är din drivkraft? Varför gör du detta? Då får man väldigt spännande svar. Så det är liksom, jag blir alldeles lycklig varje gång jag får träffa en forskare som har kunnat liksom förmedla det här då, till mig. Och det kan ju alla faktiskt. För jag vill veta, vem är människan bakom de här forskningsresultaten? Och hur hamnade de här på det här universitetet? Vad är det som gör att de ägnar all sin tid och all sin kraft åt just det här ämnet som de forskar på då? Så forskning var ju ett intresse, och sen så hade jag ju då hållit på med digital storytelling, och så började jag fundera över, kan man liksom kombinera de här två intressena på något sätt? Och för min del då, jag är journalist från början och har jobbat med det hela mitt vuxna yrkesliv, kan man säga. Men jag också blev ganska trött på, jag har frilansat då. Och som ni kanske vet, av mediemarknaden så är det kris, allting går ner och man avskedar journalister och tidningar lägger ner. Och jag var väldigt trött på att aldrig kunna berätta de där historierna jag ville berätta. Så att jag började liksom, ja, jag började plugga pedagogik bland annat, undervisat en del. Jag började boxas, jag höll på med yoga, men jag började boxas som ett sätt att försöka bli mindre frustrerad. Det hjälpte lite grann, men inte så mycket. Och så satt jag en kväll och surfade på nätet, så där som man gör. Och så hittade jag plötsligt en digital berättelse. Och det var liksom inte det här i ordets traditionella bemärkelse, utan det här var Obama när han blev installerad som demokraternas presidentkandidat i Denver. Då hade tidningen där, Denver Post tror jag det var, gjort en liksom stillbildsfilm. Så man såg de här stillbilderna, man hörde Obamas fantastiska tal Och man hörde folkets jubel. Och jag tänkte, gud det här. Och så stod det digital story. Och så började jag googla på digital storytelling. Och så hittade jag förstås Joe Lambert i Berkeley, Kalifornien. Och så gick jag då några av hans workshops och gjorde egna berättelser och kände bara wow, det är det här jag vill hålla på med. Och en av de första konferenserna jag var med på var i Lillehammer då. Och då vet jag någon sa där, ja det här är som en sekt. Man liksom går med och så blir man helt frälst och ingen annan fattar riktigt. Och vad är det ni håller på med egentligen? Så att jag började göra egna berättelser och det är ju lite spännande då som journalist, för då berättar man ju alltid andras historia, men att få berätta sin egen historia var ju också väldigt, och lite tabu sådär. Och där tror jag att jag känner igen mig lite i forskare också, för de är ofta väldigt mycket sina resultat och vill kanske inte prata så mycket om sig själva och sin person liksom. Varför gör de det de gör? Och vi kommer att komma tillbaka till det lite grann, men jag upplever också att en del forskare kanske tycker att det är lite oseriöst att hålla på med det här. Vad är det här? Jag ska ju skriva mina vetenskapliga artiklar och sådär. Och vad ska kollegorna tycka? Det tror jag är det största hindret faktiskt. För många. Och sen är det ju så att det jag jobbar med då, det är ju att hjälpa forskare att göra sin berättelse. Så jag jobbar ju inte med digital storytelling i sin ursprungsform där forskarna gör historien själva. Och det är ju två helt olika saker. Jag är säker på att om en av de här forskarna gjorde en egen film så skulle den bli helt annorlunda jämfört med när jag berättar den. Men det jag upplever är att många forskare tycker sig inte ha tid att sätta sig i en workshop i 2 eller 3 dagar. De liksom är fullt upptagna med sin forskning. Och jag tycker också att det kanske är lite skillnad om jag vänder mig till en grupp som inte har en röst i samhället. Hur den är så är forskare en grupp med ganska hög status i vårt samhälle. Så att, ja, det känns ändå ganska okej. Jag ska visa på några liksom skillnader här då. Det jag upptäckte i alla fall när jag började hålla på med detta, det var att alla forskare vill inte göra egna filmer. De tycker sig inte ha tid. Vi fick ett uppdrag av Stiftelsen för strategisk forskning. De skulle ge massa pengar till något de kallar framtidens forskningsledare. Det är alltså unga, duktiga forskare. Och då ville de, målet här var det var att inspirera gymnasieungdomar. För som ni vet, efter PISA-resultaten så vill alla i Sverige, alla politiker, att alla ungdomar ska läsa naturvetenskap. För då kommer vi att få ett fantastiskt samhälle. Så det var liksom uppdraget. Så vi åkte runt och träffade då en väldig massa forskare och gjorde små filmer om dem. Och jag ska gå in lite mer sen på hur jag jobbar. Den här första filmen handlar om Marie Dacke. Och man kan säga att hon var en väldigt tacksam person att jobba med, för hon har vunnit Science Slam i Sverige. Alltså hon kan förklara sin forskning på 8 minuter. Och där publiken röstar då på den de tycker gör det bäst. Så att man kan säga att hon är liksom en naturbegåvning på detta, vilket ju underlättar hennes arbete. Men vi ska titta på den filmen. Så. Nu ska vi se. Det är väldigt svårt att styra när man inte ser. Så.
My driving force as a researcher is my curiosity. I want to know how things work. I want to understand how nature works and how nature has formed different organisms. The most exciting part about being a researcher is that I get to work in a team with brilliant people, and we all have the same goal to try to understand how something that we see actually works, what's the mechanism behind what we see. And then we come together with different knowledge and we try to solve that question. The aim with my research is to understand how insects control their flight. So how can they actually avoid obstacles if they encounter them while flying? And we're looking mostly at the visual aspects. So we try to understand how they use their eyes in order to fly safely. Well, we could technically use any insect, because the beauty of the insects is that they have a single brain. So they can't take care of all the information that is around them. So they need to filter the world and only extract the very, very important information for what they want to do. And bumblebees are an excellent animal to work with in the lab. Well, we can buy them. We call up and we get them actually delivered in a box. So we get them in the mail, and so we have a good supply of bumblebees, and we can also train them to do virtually anything we want them to do. Well, the usefulness is both understanding how insects have evolved in order to be able to fly, but also so that we can use what they have evolved to be able to do for our flying vehicles. For example, small robots that can fly on their own. And if we can copy what the insects are doing, we can then have very, very small control systems for these flying robots. There are flying robots, but if you let them go and let them fly on their own, they have a problem to control things that they can collide with, for example, a dove or some garbage that comes flying in air. So we don't really dare to actually let them go in a city environment, for example, because they are very likely to crash. We went to South Africa in 2003, and we were standing there when the moon was up, and we had a polarization filter to artificially switch the polarization pattern in the sky. And if the beetles changed direction, that would prove that they were using the polarization pattern in the sky. We were five people, but only I could see what was happening because I was holding an infrared camera. So I saw the beetle coming in under the filter, and I saw it turning. It turns. And it was one of these great moments where we came with a question and we found an answer.
Som ni märkte här så använde vi också, forskaren hade egna små filmer, de här på när humlan flög där och när de var där i Sydafrika. Det var ju väldigt tacksamt. Och det är ju också väldigt, tycker jag, roligt att jobba med formatet med stillbilder. För det är ganska lätt att plocka in också andra bilder om forskaren har egna bilder och sådär. Och jag ska gå in mer i detalj på sen exakt hur vi har jobbat. Nu ska ni få se på, apropå då drivkrafter, så ska ni få se en annan film här.
Pain is a big problem. Almost 20% of the population in Sweden suffers from chronic pain. And I have close up seen how that can affect a person's life. My dad was injured in an accident almost 10 years ago now. And that have affected his life tremendously. He went from being a very happy, outgoing and active person to someone who is sometimes quite depressed. And he had to give up his job. And many times he tells me that he only wishes for one thing these days, to have one pain-free day. So to see how pain is interfering with quality of life really motivates me to do this research. So the goal is to better understand what is the mechanism, what is the problem when you have chronic pain, so we can identify new targets or new ways to reduce pain. So ultimately, of course, we want to develop new pain drugs. So we work with animal models and with cell cultures, and we have decided to focus on a specific disease, rheumatoid arthritis. So we can induce this in the mice and then carefully study how they behave. And we can take out tissues, we can take out the nerves, for example, and look to see how they are different. And this way, we get clues to what is changing. So it's really important that we can anchor our research in reality. We are today a group of basic scientists like me that meet regularly with the doctors that see the patient in their practices. So we meet with pain specialists and rheumatologists and try to together understand how we can do research better. How can we take advantage of each other? And for sure, we are doing our research at the bench differently today because we have these meetings. And I do think that the pain doctors also think a little bit different when they design their clinical experiments because of what we find in the animals.
Och när man ställer en sån fråga, vad driver dig? Och hon svarar att ja, men det är min pappa. Han har ont varje dag. Han skadades i en bilolycka för 10 år sedan. Han har ont varje dag. Det driver mig. Då blir jag så här, berätta mer. Jag vill veta mer. Och jag tror att sen behöver det inte vara så dramatiskt. Men jag menar, jag har hittills aldrig träffat någon forskare som inte kan svara på den frågan. Som inte har en väldigt stark anledning till att man gör det man gör. Och för jag menar, forskare är heller inget 9-5 jobb, det är inte som liksom riktigt. Man måste ha ett starkare drivkraft, tror jag, även om det finns dagar såklart när man är trött på jobbet. De har vi ju alla. Vi ska titta på, sen fick vi ett uppdrag av Hasselbladstiftelsen i Göteborg. Ni vet, de delar ut pris till Hasselbladpriset till en fotograf varje år. Men det som är mindre känt är att de också delar ut pengar till en naturvetenskaplig kvinnlig forskare. Och de tyckte att detta syntes väldigt dåligt. Väldigt få kände till det här. Och då fick jag och min fotograferande kollega uppdraget att göra en digital berättelse med henne. Och då började med att vi frågade henne. Hon forskar på nanopartiklar. Och jag intervjuade då henne först och då sa hon att när jag frågade vad driver dig? Ja, men det är mitt miljöintresse. Jag bor i ett litet hus utanför stan. Jag har en häst där som jag liksom har haft sedan jag var 14-15 år. Och jag vill gilla och älska naturen och bo ute i naturen. Det är det som driver mig. Jag vill ta reda på hur de här nanopartiklarna påverkar naturen. Vad händer med dem när de kommer ut? Och då sa ju fotografen direkt att vi måste åka dit. Så blev det så här. Och då kan man säga att hästen har ju egentligen ingenting med de här nanopartiklarna att göra. Men... Och här är det som ni lägger märke till, ingen musik alls. Vi fick inga pengar för musiken.
När jag skulle köpa ett nytt kylskåp för en tid sedan så gick jag in i affären och försäljaren visade mig ett väldigt bra kylskåp, tyckte han. Där insidan är belagd med nanopartikelfilm, alltså nanopartiklar av silver. Och anledningen är att sådana partiklar är antibakteriella, så att bakterier inte växer till. Och det låter ju kanske bra, men frågan är, vad vill vi helst ha i maten? Bakterier eller nanopartiklar? Jag har alltid varit väldigt intresserad av natur och miljön. Och för 1,5 år sedan så flyttade vi till en gård ute i Hällingsjö. Och det är väldigt härligt att vara så nära naturen. Det som driver mig i min forskning, det är att det är så roligt att få kombinera mina stora intressen, natur och kemi. Och att få arbeta med frågan om hur nanopartiklar eventuellt påverkar miljön är verkligen spännande. Det är det som driver mig. Jag skulle vilja ta reda på hur de här nanopartiklarna påverkar naturen och miljön. När vi använder produkter som innehåller nanopartiklar, till exempel hudkrämer eller smink eller något annat. Så vad händer när partiklarna kommer ut i miljön och når vattendragen? Det är svåra frågor, men det är också det stora frågor, men det är också det som gör det så spännande och intressant att jobba med. Nanopartiklar finns i väldigt många produkter. Till exempel så kan man behandla tyger som gör att de blir vattenavvisande och även att de inte blir smutsiga. Sen har vi strumpor som har behandlats med silvernanopartiklar för att de inte ska lukta hovsvett till exempel. Det som är lurigt med hela det här, det är de tillverkade nanopartiklarna. Alltså de som vi människor har tillverkat. Och frågan är, vad händer då när de här kommer ut i naturen eller in i våra kroppar? De här speciella egenskaperna just som man har tillverkat fram kan ju hända att de har oanade effekter i miljön och i våra kroppar. Slutmålet med min forskning, det är att ta fram information så att vi kan göra en bedömning om nanopartiklar är farliga eller inte. Om vi får en överblick av olika typer eller olika grupper av nanopartiklar istället för att titta på enskilda partiklar, så underlättar ju det att sätta upp mål och gränsvärden för vad som får finnas i avloppsvatten till exempel. Just nu så arbetar jag och min doktorand i labbet och vi studerar titandioxid nanopartiklar som finns i solkrämer och färger och sådär. Och det vi är intresserade av, det är att titta på hur de interagerar med organiska molekyler som kan finnas ute i naturen. Det är till exempel bäckar och sjöar och sådär. Vi har sett i våra experiment att om man ändrar någon parameter, det kan räcka med bara en, till exempel surhetsgraden, alltså pH, eller salthalten, så kan de här partiklarna ofta klumpa ihop sig och bilda större partiklar. Och det är väldigt relevant, för om de klumpar ihop sig ute i naturen så blir de tyngre och kanske sjunker ner till botten. Och det avgör vart de hamnar i naturen helt enkelt. Om de fastläggs på botten eller om de transporteras vidare i vattnet och kanske tas upp av en fisk till exempel. Så just det här med om de klumpar ihop sig eller inte kan vara väldigt avgörande för giftigheten.
Och så fotografen är viktig också. Här såg ni att fotografen hade filmat. Han hade använt sin stillbildskamera och filmat då, vilket han väldigt gärna ville göra. Jag försökte säga att ja, men får gärna använda mer stillbilder. Men det är ju, jag tycker att det funkar ändå bra, just den här blandningen också mellan stillbild och filmat. Sen så frågade jag Caroline inför att jag skulle hit, så frågade jag, vad har du fått för reaktioner efteråt? Och så fick jag ett mejl där hon säger då att jag kan tänka mig att en del personer som känner att personlig integritet är viktigt kan uppleva det lite jobbigt att prata om sig själva som privatpersoner. När jag gjorde filmen med dig och Ciprian, fotografen då, fick jag många hejarop och glada hälsningar efteråt om att det var bra. Men jag fick också ett par kommentarer angående just det privata inslaget. Kändes det inte utelämnande att ni filmade hemma hos dig? Tänk, nu vet ju alla var du bor och hur det ser ut. Hur ert hus ser ut och så vidare. De här kommentarerna kom främst från den äldre generationen som av naturliga anledningar inte har vuxit upp med internet och den öppenhet och synlighet som det innebär att vara aktiv på nätet. Själv tycker jag inte att det var jobbigt med att vara personlig i filmen. Tvärtom, jag tror att det gjorde att filmen blev mer intressant. Ett syfte var ju att göra just ett forskarporträtt. Och då hade det blivit lite torrare om jag bara hade pratat om forskning och arbete. Jag tycker att det var bra att ni föreslog att göra det på det sätt vi gjorde. Många människor blir lite rädda när de hör ordet forskare och sätter forskare på en piedestal. Med en föreställning om att det man gör är jättesvårt och komplicerat. En fördel med att göra en film där man berättar om sin drivkraft och visar människan bakom forskningen. Jag tror att det gör att det kan avdramatisera det hela och göra det mer lättillgängligt och tilltalande. jag hoppas ju att vi kan inspirera andra att känna efter vad de verkligen vill göra och våga satsa på det. Så för att sammanfatta så upplevde jag det positivt och roligt. Sen går det ju inte att förneka att det var en liten egoboost, att det fanns ett intresse av att göra en film som handlade om mig. Väldigt ärlig. Så, och man kan ju fråga sig, varför ska man använda digitala berättelser liksom? Jag tänker då att det ersätter ju såklart inte de vetenskapliga rapporterna och så, utan det är ju liksom ett komplement, och det skapar ju ett intresse som då kanske gör att någon faktiskt läser ens avhandling, om man nu har det intresset då liksom. Och det ger ju framförallt den här bilden av forskaren bakom forskningen, som i alla fall jag tycker är väldigt spännande. Och det är ett bra sätt att nå ut med sin forskning. Det är ju faktiskt så att forskare, antar jag, här också har ett krav på sig att nå ut. Det är trots allt skattepengar som finansierar. Och jag tror också när forskare säger, jag var på ett seminarium häromdagen där många sa, vi hinner inte, vi får inga pengar för att hålla på och förmedla forskning. Vi har ingen tid att hålla på med det. Men jag har i alla fall aldrig hört talas om någon forskare som är bra på att synas och berätta om sin forskning, som inte också är en framgångsrik forskare. Det hänger ju oftast ihop, eller hur? Och sen så hjälper det ju människor att förstå, varför ska de bry sig? Varför ska man bry sig? Det tycker jag är viktigt också. Och sen som jag märkt också, som Caroline berättade, att alltså det är också, man kan visa det för potentiella samarbetspartners, de som undrar, vad håller du på med? Då kan man skicka länken till filmen och så kan de få en bild av vem man är och kanske se, har jag lust att samarbeta med den här människan? Man får ju reda på lite mer också, inte bara liksom fakta. Och gör man det på det här sättet, det är ju ingen nyhetsfilm, utan det handlar ju mer om människan bakom och i stort vad som driver. Så därför tänker jag, den har också ganska lång hållbarhet. Det är inte som att göra ett pressmeddelande där man berättar liksom om, ja, nu är de senaste rönen sådär. Och här vet hon ju inte ens svaret, utan de håller på och letar efter, är nanopartiklarna farliga eller inte. Och så är det ju det här med digital storytelling som jag tycker i alla fall, det är att det ger det här utrymmet att tänka. När det inte bara är väldigt snabbt filmat och rakt upp och ner, utan det blir en rytm som gör att man faktiskt får tid för reflektion. Och så är det väl det här, ni vet, Simon Sinek heter han, som pratar om the golden circle. Alltså människor vill veta varför du gör det du gör. Varför går du upp ur sängen om morgnarna. Inte kanske exakt hur. Han brukar ju ta exemplet med Apple. Alltså vi vill inte veta exakt hur fungerar liksom datorn tekniskt. Ja, ni märkte ju här, jag hade vissa problem. Men jag vill ju att den fungerar. Det är det som är det viktiga. Och hur liksom att det fungerar på ett bra sätt. Då ska jag gå in lite också på, jag ska visa den sista berättelsen här också som jag ska berätta lite hur jag gör också. Vi ska börja med att titta på den filmen. Måste vi göra så. Och det är väldigt svårt att, alltså jag ser inte ens vad den här är någonstans. Jag får inte syn på själva, vad heter det, pekarna. Var är den? Jag tror jag får skaffa mig en sån här teknisk assistent. Den, ja. Den för en, nej, den bredvid. Den för en hållbar där. Den, ja, precis. Tack. Tack.
My goal is not to change the nature of sport, because I can't do that. That's out of my reach. But with my research, I hope that I can influence how sport is practiced. I was in women's artistic gymnastics for many years. I started as a very young child and then moved up to the level of high performance gymnastics and was part of a national gymnastics team. Well, I had a very good time, especially in the beginning. It was a small club and it was like a big family. Then later on, I moved away from home to train more. There was a lot more pressure, there was a lot more training, different coach. Often I wasn't coping very well, so there were injuries or I was afraid of performing in front of people or also difficult movements. But I always put the fault on my own rather than anywhere else. So my career went for a very long time, and the last 4 or 5 years I was the oldest gymnast in the team, and so I was given a bit of a nickname, and that was grandmother. And that didn't bother me because it also gave me some status, but at the same time I was very aware of how my body was older than everybody else's bodies, so that did bother me, and I wished to have a 14-year-old body still. It was during my bachelor's degree that I started to actually realize that some of the things that I had experienced were in fact a problem or were not normal, or that they could be different. But at the time of being an athlete, I didn't realize that. So I became very interested in athlete welfare during my studies. So I tried with my research to study what's going on in gymnastics and now hopefully to make a positive difference. Moving away from the more harmful training, coaching practices, coach-athlete relationships to a more perhaps healthy environment that is much more sustainable, so that athletes feel positive about their experiences in sport, can excel, and also stay in the sport for a long time. We recently started the project. It's an international project on women's artistic gymnastics. The purpose of the project is to understand how currently a significant number of gymnasts is much older than was previously the state. And we want to talk to the gymnasts and also their coaches and officials to find out what has changed so that these gymnasts are able to stay in the sport longer. At our department, we have the fantastic opportunity that we can educate future coaches. Our bachelor program in sports coaching allows me to directly transfer my knowledge from my research to the students. I can talk to the students about coaching, about the consequences coaching and coaches have, relationships and training practices, and hopefully create an awareness that some of the practices are unsustainable. So we believe that the coach-athlete relationship needs to be more equal, so that the athlete becomes part of the coaching process, so that when coaches have to make decisions about training, competition, training practices, the first question a coach has to ask is athlete well-being.
Det här började med att jag skulle intervjua henne. Jag jobbade då som pressansvarig på Göteborgs universitet på pedagogen. Och jag fick uppdraget att intervjua henne för att hon hade blivit utnämnd till docent. Och då börjar jag, som jag aldrig kan låta bli att fråga det där, vad är din drivkraft eller hur hamnade du här? Då får man oftast ett ganska långt svar. Men då börjar man prata om det här att ja, men jag var elitgymnast i det schweiziska landslaget. Och så berättar hon om detta då. Och då tänkte jag, det här hade jag inte läst någonstans. Det stod inte på hennes hemsida liksom, om hennes bakgrund. Som ju var väldigt relevant och orsaken till att hon faktiskt gjorde det hon gjorde. Så då bestämde jag så här, nej men nu gör jag en digital berättelse om henne. Så att vi, utifrån den här intervjun som jag gjorde, så skrev jag, det är så jag brukar göra. Så jag träffar forskaren och pratar kanske en timme, ungefär runt en timme brukar det ta. Och så skriver jag ett manus. Och då handlar det ju väldigt mycket om att ställa de där frågorna. Varför gör du det du gör och hur hamnade du här? Och vad är ditt mål med din forskning? Vad är det du vill förändra? Egentligen räcker de tre frågorna. Man behöver inte ställa så många fler. Man får mycket svar. Liksom. Och då skrev jag ett manus som jag sedan mejlade till henne. Och hon tittade på det och hade någon liten synpunkt. Och så vi bollade lite fram och tillbaka. Och sedan så träffades vi. Och då brukar jag göra så att först får forskaren läsa in manuset. Alltså ungefär som när man jobbar med en digital berättelse, att man läser in sitt. Det är ju skrivet liksom i första person. Så att hon får läsa in manuset. Och sedan när det är klart så brukar jag be forskaren då att Nathalie i det här fallet att lägga undan manuset. Och så ställer jag frågorna. Då är hon ju väldigt sådär fokuserad på vad är det vi pratar om. Och då är det lite olika. Ibland fungerar det väldigt, väldigt bra. Ofta skulle jag säga så blir det nog bäst när man liksom får prata lite fritt då. Men det är inte alltid. Vissa är väldigt duktiga på att läsa. Och det här har hon läst in liksom. Så att det får man liksom se tycker jag. Men det fördelen med det här sättet att jobba, det jämfört med om jag hade bara kommit dit och filmat henne. Alltså en traditionell mer produktion så. Då hade jag dels fått en timma film. Och det hade blivit jättejobbigt att redigera i det. Och jag tror inte heller att jag hade fått fram riktigt samma svar heller. Det här skapar ju en trygghet hos forskaren. Alltså det är ju inte riktigt som att göra sin egen berättelse. Men nästan. Alltså man får en väldig kontroll ändå över det är det här jag vill säga liksom. Så det kommer inte som en överraskning sen när man skickar filmen. Men herregud, alltså det händer ju när man skriver som skrivande journalist. Att jag skickar texten så tycker forskaren, det där sa jag väl aldrig. Eller det där stämmer väl inte. Liksom. Och då tar jag ju med ändå ganska, när jag skriver manus så tar jag med ändå ganska stora friheter. Jag flyttar ju på saker och jag liksom förtydligar saker och sådär. Men jag tycker ändå att det, i och med att forskaren ändå har slutordet där i alla fall. Och jag har hittills inte råkat ut för någon som säger att de vill krångla till språket. I och med att det är skrivet i första person också. Och jag uppmanar också när jag skickar manuset till forskaren så uppmanar jag dem att läsa det högt. Då, så att det känns bra för dem att säga det. Och det är oftast då man upptäcker om det liksom fungerar eller inte. Och samtidigt då som forskaren får det här manuset så skickar jag också manuset till fotografen som då kan börja liksom få idéer. Och de flesta stillbildsfotografer blir jättelyckliga över att få, oftast när man skriver en artikel så får de med en bild, i bästa fall två. Här får de liksom jobba med, jag vill ha 60 bilder säger jag. Och de bara, oh wow! Blir de väldigt glada. Och det är ju väldigt, och i det här fallet då, så tog ju fotografen med henne till idrottshögskolan på Göteborgs universitet och hon letade fram sin gamla gymnastikdräkt som hon hade haft när hon tävlade då. Och det är klart att hur det än är så blir man ju ganska trött på, alltså det är inte så spännande miljöer oftast på ett universitet. Om vi hade gått till hennes, suttit på hennes arbetsrum eller labb, jag tyckte det var jättespännande i början med labb, men när man har sett fem stycken så inser man att man har sett alla. Det är liksom, ger inte så mycket. Men som sagt, jag utgår ju då alltid från berättelsen. För mig är den liksom huvudsaken. Så jag tänker också att man skulle ju på sätt och vis kunna göra en podcast av det. Alltså att man liksom gör en ljudfil som någon kan lyssna på. Men bilderna tillför ju onekligen en extra dimension, så är det ju. Och apropå då Karstens föredrag här. Så att man kan ju, hade man lagt andra bilder till så hade det blivit en annan berättelse. Så det tillför ju någonting extra. För mig då som är van att jobba med ord och skriva så tycker jag detta är en sån otroligt kreativ process. Jag tycker det är så himla roligt att få sitta och redigera ljud och bild och slippa det här liksom vara fast i de här orden. Alltså det är väldigt, för mig är det i alla fall en ganska intuitiv process liksom. Och jag mejlade då förstås också Nathalie när, inför att jag skulle hit och fick svar. Och hon berättade att hon hade blivit kontaktad av människor som hon inte kände, som hade sett filmen. Och det var bland annat Svenska Gymnastikfederationen. Och de bjöd in henne då sen att vara keynote speaker på en av sina interna konferenser för att prata om det här. Och en tidigare student hade hittat filmen och skickade den vidare till en regional fotbollsorganisation som bjöd in henne för att tala på en konferens om hur kvinnliga coacher kan bli fler, för det är ett av hennes då forskningsprojekt. Och så skriver hon: jag inser att min bakgrund och passion kan ses både som något positivt och negativt. För många samhällsvetenskapliga forskare anses den personliga kopplingen vara en styrka. Det ger en inifrån kunskap som en utomstående inte skulle kunna ha. Och så sa hon också att hon tyckte det var lite så där småjobbigt att se sig själv. Alltså man är inte så van. Hon säger, åh vad mycket rynkor jag har. Och liksom. Men hon säger att hon är lite för blyg för att lägga upp den på sin egen i en länk. Hon har den på hemsidan. Där ligger den som en länk. Och den ligger på universitetets sida. Men hon har den inte länkad i sina egna mejl. Min sin mejlsignatur. Det har den andra forskaren, Caroline, hon brukar lägga med den där. Men, och så sa hon, de hon har hört, hon har fått positiva reaktioner. De som hon inte har hört någonting från nästan, det är sina kollegor. Vilket hon ju tyckte var lite intressant. Så jag skulle vilja uppmana alla att våga vara personliga, våga berätta om er drivkraft. För jag tror verkligen att det är på det sättet man når ut. För tänk så mycket spännande och viktig forskning som pågår och som ja, de flesta av oss aldrig får hört talas om därför att det inte är tillgängligt. Så tack för mig.